Hej och välkommen till ett jättenytt och jättebra avsnitt av Vinskolan. Ditt fullkorn till huvudrätten som gör att det känns som, ja, det här blev lite matnyttigt ändå. Och vi som ger dig hela tallriksmodellen idag är jag, HK Karl-Johan, och du, HK Mikael.
Vad är det för något?
Hemkunskaps Karl-Johan. Ja, så sa vi i alla fall när jag var liten. Då sa man HK och Stina.
Ja, jo, hemkunskap heter det på min tid också, ja. Men... och hela maträtten och tallriksmodellen.
Ja. Exakt. Och vad ska vi prata om idag då? Jo, en plats i Europa där hemkunskapen kanske ger dig mer börek och ajvar än vad det ger köttbullar, nämligen Balkan.
Mm-hmm. Så fick du till det.
Så fick jag till det. Ja. Smidigt går det alltid till dagens ämne. Jättespännande, Balkan. Först måste jag såklart fråga, har du varit någonting i Balkanländerna?
Om vi bara pratar om Balkan då, så har ju folk lite koll på det.
Ja.
Ja.
Ja. Bra.
Jag har varit i Kroatien.
Ja.
På rundresa. Jag har varit i Rumänien, jag har varit i Bulgarien.
Ja. Så du har koll på schemat vi är på, så att säga.
Ja. Hyggligt.
Hyggligt. Vi har ju, det är ju ett område det här ska sägas som man som nordeuropé tycker är lite komplicerat. Därför har pappa praktiskt lagt en liten lapp här framför oss. Och det kan jag nästan rekommendera till er lyssnare också när vi hoppar runt bland lite olika länder här. Att man kanske i alla fall kollar lite snabbt på en karta i telefonen eller sådär. Så man har någorlunda koll på länderna. Men vi ska göra det så enkelt som möjligt ändå. Men, så här... För vi brukar ju köra länder lite individuellt. Alltså så här, Australien eller Frankrike. Men nu kör vi hela Balkan. Är det rättvist verkligen?
Jag hade gärna kört ett land i taget,
ja.
Men det är ju rätt många länder.
Ja, det är det.
Å ena sidan.
Ja.
Å andra sidan känns det liksom inte som att något utav dem ensamt kan stå för en ny roll i vinvärlden.
Ja, jag fattar.
Och det beror ju på att de här länderna,
ja,
som vi nu kommer att prata om, var ju en del utav den socialistiska sovjetiska sfären.
Mm.
Bakom järnridån.
Just det.
Och det gjorde ju att vinutvecklingen stannade av, kan man väl säga, efter andra världskriget.
Mm.
Under 30-talet hände det inte speciellt mycket där heller. Men när hela världen gick mot en ny framtid när det gäller viner och vinstilar och vinområden,
ja,
och druvor, så hände det inte så mycket där.
De tyckte mer att det var bra som det var.
Ja, men alltså de försökte ju naturligtvis, och ja, de började göra västerländska viner. Men det var ju massproducerat, och det är ju ingenting som främjade utvecklingen av vinvärlden, kan man ju säga.
Nej.
Så att det var ju mesta möjliga vin till lägsta möjliga pris.
Ja, de var vinproducenternas border shop här borta i ja, södra Europa.
Men jag kan säga, jag aldrig sett så bedrövliga vinanläggningar som när jag åkte runt i Bulgarien för 15-20 år sedan. Ja, det var rysligt.
Det var snabbt bara, vad var det som var bedrövligt?
Därför att de hade gjort dem i galvad plåt, alla tankarna, för att det skulle vara så billigt som möjligt.
Ja.
Och det blir ju ganska fult efter ett tag.
Ja, just det.
Och sen så hade de gjort precis som man ska göra sprit.
Ja.
Då kör man i continuous process. Det vill säga du matar in mäsken i ena änden och så kommer du sprita i den andra.
Just det.
Det är ju en process där det liksom det vad heter det, fermenterar, det jäses, blir till alkohol.
Ja.
Det är en roterande process då i ett torn.
Mm-hmm.
De hade gjort samma sak med vin.
Ja.
Så du matar in druvor i ena änden så kommer du ut vin i den andra.
Och sen är det klart.
Ja, det var liksom inga batcher eller någonting, utan hela tiden gick den här förmodligen dygnet runt, året runt.
Ja, ja, det är ju effektivt och vinproducera i det då. Men så här då, innan vi går in för mycket på djupet här, så har du nämnt några länder som du säger ingår i Balkan. Ska vi bara stanna upp där lite fort så vi vet vad Balkan är när vi säger det. Jag till exempel, ibland när någon säger Balkan, då tänker jag på baltländerna. Det är fel. Det är något annat. Men Balkan, vad är det?
Ja, men det är ju ett historiskt namn. Alltså, det finns en bergskedja som går genom Bulgarien, tror jag, som har gett namnet åt det här. Så man tycker att kanske Bulgarien, Rumänien är ju inte med lika mycket, men vi vill ha till dem här också.
Mm.
Annars är det ju Bulgarien, Montenegro, Nordmakedonien som det heter nu, Bosnien och Herzegovina, Albanien, Kosovo.
Just det.
Och då vidare Serbien, Grekland anses ingå i detta också, men det har vi ju behandlat separat.
Aha.
Och Kroatien.
Mm. Ja, det är ju, det här är ju fler, alltså så här, Balkan är ju mycket så här, om man har tittat på nyheterna på typ 90- och 2000-tal, mm. blir mycket så här, olika länder som inte är överens med varandra i ens relation till det här. Men det är rätt många länder då som ingår i det.
Ja, ja. Och det har ju varit ett problem i sig. Att det är så många länder och folkslag och språk som har då skapat lite yttringar.
Ja.
Det var ju Jugoslavien under en lång period, de södra delarna där,
ja.
Som höll sig ihop så länge Tito heter han, va? Ja, levde.
Just
det,
Tjeckoslovakien.
Men det är intressant varför det skiljer sig från vår västvärld.
Ja.
För det är faktiskt en kulturgräns som går här.
Mm.
Vet du var den kommer ifrån? Va? När den började?
Jag kan gissa på en av två saker här. Antingen är det Karl den Store eller så är det Romariket. Någon av de här är det.
Ja, men jag tror Karl den Store dök upp där också. Men ja. Han kommer väl inte ner hit, för det var liksom uppdelat. Det blev ju västromerska och östromerska riket.
Så det var romerskt ändå?
Yes! Du hade rätt.
En poäng.
Och det gjorde ju att det blev en kulturell, politisk och religiös gräns.
Ja.
Där då den östromerska gjorde liksom, där kyrkan blev en del av statsmakten.
Okay.
På ett helt annat sätt.
Mm.
I Västeuropa, där blev vi, kan vi säga, mer demokratiska, mer samarbete, konsensus. Kyrkan var en del, statsmakten var en annan.
Ja.
Så att vi har ju präglat mer av kompromisser och öststaterna har varit mer totalitära.
Ja.
Och det ser vi resten av fortfarande då. Så att hela familjebildningen, alltihopa där, är lite annorlunda. Och det gör ju att det blir ett annat kulturområde då, som har påverkat vinproduktionen och deras öde, kan man ju säga också.
Jag fattar ju. Så det här är då en plats från, liksom, har blivit en annorlunda del av Europa än den vi kallar liksom Västeuropa, på grund av lite politiska händelser där kyrkan
inte
har varit.
Minst det ottomanska riket då.
Just det.
Alltså det som kommer att bli Turkiet sen.
Ja.
De hade ju det i sitt grepp.
Mm.
Men det stannade ungefär där, Rumänien, Bulgarien och halvön där nere.
Mm.
De lyckas inte tränga in i Österrike och annat sånt.
Mm. Nej, det finns en väldigt bra Netflix-dokumentär jag sett om det där som handlar om Vlad the Impaler, eller vet han, Vlad Polmannen. Där handlar det om att han lyckas sätta stopp för Mehmet den andre från Osmanska riket som inte kommer så långt upp i Balkan som man hade hoppats på.
Man kan väl säga att ottomanerna var inte lika intresserade av den franska vågen av upplysning och liberalism och sånt där.
Nej,
på 1700-talet.
Den nådde inte dit.
Nej, det tyckte de var lite jobbigt.
Nej.
Om det hade blivit så. Och sen så blev det ju som det blev också. Det var ju väldigt stormigt och Serbien försökte ju ta för sig.
Ja.
Och skapa ett storserbien. Ja. Det har vi upplevt i olika skeden av historien.
Just det.
Och då var det ju också så att det fanns en man. Mannen som avlossade två skott och satte en hel värld i brand. Vem är det?
Jag visste inte vad han heter, men jag vet vem man sköt på. Frans Ferdinand.
Ja.
Ja.
Han har ju ett roligt namn faktiskt. Gavrilo Princip.
Ja, okej.
Okay. Mm. Ja. Det var ju en hel konspiration och så vidare. Så att, det blev starten för första världskriget.
Exakt.
Och sen som blir grunden till andra världskriget också, kan man ju säga.
Ja.
Beroende på att under första världskriget var så jädra mycket allianser mellan de här. Så att om bara någon litet land förklarade krig mot något annat litet land så drogs väldigt många länder in i det här.
Exakt.
Och så blev det som en dominoeffekt.
Precis. Man brukar ju förklara det som en krutdurk. Och väldigt många saker hade kunnat tända på den här krutdurken. Ja. Nu blev det någonting i Balkan.
Ja, vi kan väl säga att ottomanska riket stod ju mot det Habsburgska, alltså Österrike-Ungern.
Mm.
Så att det var väl en del av krutdurken där.
Just det.
Och många tändhattar var det överallt.
Även Ryssland är inne och geggar i den här röran också. Men det är liksom historien, och om man vill få reda på hela historien om Balkanhalvön, då finns det väldigt mycket saker vi inte har nämnt. Det finns nyans till det här också. Jättemycket saker. Men det är inte liksom det, det är bara lite sån kontext.
Jag tror att om man är serb, kroat, alban, ja, sloven och någonting, så har man en helt annan åsikt om, ja, just detta som vi berättar om.
Ja, jag tror att det finns olika berättelser här.
Eller grek
för den delen.
Alltså, kan man säga att det är väldigt mycket patriotism, ja, som ligger i bakgrunden i alla de här länderna.
Ja.
På grund av att de har upplevt vad de har upplevt.
Ja, nej, men det har ju så är det. Så här, därför, med tanke på det, så tycker jag vi hoppar till nästa del nu, som vi kallar lite vinhistoria.
Ja.
Jag vet att det här hänger ihop, så det kanske inte är så långt. Men vad har vi på liksom själva vinhistorien här i generellt i Balkanländerna?
Mm, och då hoppar vi tillbaka till Romarriket, och ja, tidigare ändå så var det ju detta, Bulgarien heter Trakien, sen hade ju Makedonien, det var ju de här stora härförarna, Alexander och andra sådana som höll på utifrån det grekiska, kan man säga, det antika Grekland och sånt där,
ja,
det odlades ju vin överallt.
Okay.
Mm. De var väldigt, väldigt stora på det, så att det är ju en del utav deras kulturvärde också. Att,
ja,
det har odlats, druvor producerats vin i upp mot 5-6 tusen år där.
Ja, jag förstår. Är det lättare då om vi går in på olika länder som vi då för den här showen har definierat som Balkan? Ska vi göra det?
Ja, men vi gör det.
Gör det, bra. Då börjar vi med det största landet som är mest tveksamt om det är helt Balkan eller inte. Men i alla fall ett stort land, vilket är Rumänien.
Ett jättestort land.
Vad har vi på Rumänien, pappa?
Vi har massa olika vinstilar. Det är ett stort land som producerar... De är tia i världen faktiskt.
Mm-hmm.
Det är 200 000 hektar.
Jätte mycket.
Ja, men alltså, de är ju stora som, jag säger, Portugal, nästan lika stort som Chile och Argentina vinmässigt.
Oj.
Och femte störst i Europa, tror jag.
Va? Jag hade ingen aning.
Så att de hade ju egna vinodlartraditioner och också tyska. Det bor väldigt mycket tyskar där.
Ja.
Transylvanien har vi till exempel.
Ja, det är väl en
och
del.
Och vem bodde där?
Det var det han jag pratade om.
Mm.
Vlad den förskräckliga eller vad han heter.
Ja, just det.
Ja. Och Dracula är det.
Dracula.
Kanske? Ja, exakt. Mm.
Och det har ju präglat en del av deras vinproduktion naturligtvis. Alla invandrare och sånt som har varit i det där landet.
Ja.
Men det produceras väldigt mycket vin, och det är ett fantastiskt land. Mm. Att producera vin i, med berg och hav och så vidare.
Mm.
Men liksom de andra, det behöver vi inte dra den historien så många gånger.
Nej.
Men allt förstatligas dess. Och det blev stora kooperativ och annat under Sovjettiden. Och det gynnade ju inte kvaliteten.
Nej. Okay. Det är tråkigt för kvaliteten. Kul för de som vill ha mycket vin.
Ja. Mm. Kul också att man pratar om Balkan, så pratar man om språken där nere också.
Ja.
Det är ju lite olika, men många av dem använder ju något skriftspråk.
Ja.
Men det är ett slaviskt språk, men det är det inte i Rumänien.
Nej, okej. Okay.
De pratar ett latinskt språk.
Jaha, det visste jag inte.
Nej.
Dålig koll på Rumänien.
Ja.
Vad finns det för liksom, typer av viner här då? Eller?
Ja, det finns allt. Det är 200 000 hektar menar jag, och ja, 5 miljoner hektoliter om året, det är rätt mycket.
Jag vet inte, alltid när det blir såna stora summor så säger man bara, ja, gud vad mycket.
Nej, men de gör allt.
Ja.
Och en hel del utav då europeiska sorter de har planterat in, som Riesling och Sauvignon Blanc. Muscat gillar de.
Mm, de gör sådana vidare alltså.
Ja. Ja. Merlot, Cabernet Sauvignon. Ja, men det var ju under Sovjettiden och så här, vad ska vi använda för druvor för att vi ska bli populära? De vill ju exportera sina viner.
Ja.
Men de har ju en rolig druva.
Ja.
Som heter Fetiaska.
Fetiaska.
Ja, och Fetiaska betyder jungfru.
Mm.
Mm. Och den är väldigt populär och väldigt ursprunglig i just Rumänien.
Ja.
Det finns en kunglig jungfru, det finns en svart jungfru och det finns en vit jungfru.
Ja, det här är olika, inte personer, det här är olika typer av den här druvan
då?
Ja.
Fetiasca Regala, Niagara och Alba.
Okej.
Okay. Där hör du orden på deras språk.
Ja.
Niagara är svart.
Ja, just det. Som negro.
Mm. Ja, där har du det här landet. Och alltså, de har väl haft problem och har fortfarande problem att nå ut med sina viner.
Ja.
Och jag tror att de säljs mycket i bulk. Förutom att det konsumeras, det bor ju mycket folk i landet.
Ja.
Men säljs mycket i bulk till olika länder i södra Europa.
Ja.
Tyskland inte minst, det är ju ett stort land för vinkonsumtion i alla prisklasser.
Så att de har kvalitetsviner i Rumänien som finns, men de kommer inte riktigt ut med dem, utan det är mer bulkvinerna som kommer fram.
Ja,
ja.
Det kommer ju långsamt, men det är ju svårt att etablera ett kvalitetsvin som riktigt känns hajpat så där när man gör viner på ett sätt som man kanske ligger inte riktigt rätt i trend.
Nej, jag fattar. Och vad finns det då? Finns det något på Systembolaget av det här?
Ja, inte mer än ett 20-tal.
Det är ändå 20.
Ja, uh-huh. Men de andra länderna har ju många fler, okay, för att de har väl halkat efter.
Mm.
Och vinen, företagen kan du heta det som Legend of Dracula. Man kan säga att man försökt skapa någon slags liten USP.
Ja,
där,
jag fattar.
Som vi pratar om i marknadsföringssammanhang. Jag tycker vi lämnar Rumänien och går till... Var vill du gå?
Vi går till...
Söderut.
Ja, visst. Bulgarien.
Bulgarien?
Ja. Okej, då går vi till Bulgarien.
Bulgarien, it is.
Yes.
Ett lite mindre land.
Mm.
Men ett väldigt stort vinland i gamla tider. Så är gamla Trakien och sånt där.
Ja.
Mm, och där... har ju vinodlingen varit en väldigt viktig näringsgren förstås.
Ja.
Och allting kollektiviserades och under då Rysslands och Sovjets inflytande.
Ja, en röd tråd här. Literally röd tråd.
Ja, som, kan man lugnt säga.
Ja.
Ja. Jag har ju varit runt i landet faktiskt för ett antal år sedan. Och det var ju otroligt att se just de här vinanläggningarna som fortfarande står kvar.
Jag kan tänka mig det. Ja. Fascinerande.
Ja. Men både här... Bulgarien, liksom i Rumänien, så är det ju många som köper upp land, åkermark, vinodling, för att det är så pass billigt att kunna producera och kunna bygga upp nya vinanläggningar. Så fantastiska vinanläggningar. Så. Men de var ju inte gjorda för smala kvalitetsviner, kan man säga.
De var gjorda för breda, ståliga viner.
Mm.
Ja.
Men där i Bulgarien, liksom i Rumänien då, så efter Sovjetunionens fall, så fick ju många av de där vinbönderna ta över sina vingårdar igen.
Ja.
Som de levererade då tidigare druvorna till kooperativen.
Ah.
Så att, men det är klart, det krävs mycket kunskap och pengar. Och båda de här staterna är ju inte så genomrika.
Nej, det är de inte.
Även om EU har hjälpt dem en hel del med infrastruktur och sådant. Så att, men just Bulgarien har blivit kända för viner på, jag inte minst Merlot. Cabernet Sauvignon.
Mm-hmm.
Och det görs till och med, såg jag någonstans, mer vin på Merlot Cabernet Sauvignon än i hela Bordeaux. Så att det är väldigt stora druvor.
Ja, men det har väl att göra med då att i den delen av Frankrike då, så är man lite mer noggrann med hur man gör. Och i Bulgarien så kör man på, helt enkelt.
Så är det.
Ja.
Och ändå är vinlandet inte så stort. Det är ungefär som lite större än Schweiz i alla fall, som vi har pratat om. 64 000 hektar. Och det är ju bara en fjärdedel ungefär som jämfört med Rumänien.
Ja. Mm. Det är kul att tänka på det här som om man sitter här på sin höga stol i Sverige. Men det här är ändå enorma vinproducerande länder i världen. Sverige är ju ingenting jämfört med det här.
Nej.
Det här är ju liksom vinländer på riktigt.
Men två druvor i alla fall som jag tycker, vi nämnde ju... Merlot kan man det som jag, så är det Mavrud och Melnik.
Det låter lite mer lokalt än de andra.
Ja, och de har jag faktiskt provat. Och när de görs med bästa vilja och ambition så blir det riktigt bra viner faktiskt. Och det är lite roligare när det är lokalt.
Ja.
Men sen har de då så här gamla klassiker som muskat, alltså aromatiska druvan. Eller, vi nämnde inte Georgien, men de producerar ungefär lika mycket vin som Georgien. Och där har vi en druva som är Rakatsitli.
Just det, den känner jag igen från tidigare avsnitt.
Ja. Som används i de här orange våra kvävrevinerna i Georgien.
Just det.
Den odlas också mycket där.
Aha, vad kul. Mm. Är det några liksom, om jag som hela tiden hoppat till Systembolagets frågan här, då, finns det några man kan ha koll på där då?
De har lite fler viner, vad jag vet, om de hade 20 kanske de har 30-tal där.
Ja.
Där finns ju några kända varumärken i alla fall.
Aha.
Ett är Domaine Boyard som är ett stort vinföretag som har byggts upp efter Sovjettiden. Ja, det finns ett företag som heter Vinex, någonting annat, Slavians, som gör någonting med Leva.
Aha.
Som är deras, ett koncept, ett produktnamn som, det finns i Sverige.
Och det är något, man kan ha? Gilla.
Det är något man kan ha.
Ja, okay.
Men de ligger väl inte i de övre prisklasserna, men det är okej.
Okay. Ja.
Bra gjort.
Det är bra. Jättebra. Vi går till nästa land. Vilket är Slovenien? Och det här tycker jag ska bli kul av de här länderna. För det kanske du kan förklara lite allmänt då, som inte bara handlar om just Slovenien. Men Slovenien känns till exempel som att det är på väg upp i hypeväg lite grann. Att det är lite trendigt.
Ja, ja.
Samma som med många av de andra Balkanländerna.
Mm.
Varför är det så? Det kanske inte gäller Rumänien och Bulgarien, men Slovenien absolut skulle jag säga att det gör det.
Alltså Slovenien för det första var ju inte i det ottomanska, så att man kan, det har ju legat lite utanför.
Okay.
Och har inte de här gamla strukturerna.
Nej.
Som fanns i övrigt på Balkan. Så att det har ju varit österrikiskt, ungersk, habsburgska väldigt helt enkelt. Och varit en del av det kultursfären, även om de var sen i Jugoslavien.
Mm.
Och det blev kooperativ och alltihopa. Så att de höll sig lite grann vid sidan om i jugoslaviska federationen då.
Ja.
Och lyckades nog behålla mycket av sina privata företag som producerade vin.
Mm.
Även om de tvingades då göra mycket i form av kooperativ.
Ja.
Och ja, det är ju ett bergsland.
Ja.
Som är influenser då från både Österrike och Italien.
Mm.
Ser man här på kartan till exempel, det ligger ju lite omgivet utav de där.
Ja.
Och det är ett intressant läge. De har gjort väldigt mycket inspirerat av Österrike då. 75% är vita viner.
Ja.
Och de här gamla vinmakningstraditionerna har levt kvar. Och det är väl det du tänker på, att de var ganska tidiga på att göra vin i den här trendiga naturvinsstilen.
Ah.
Därför att det var så de gjorde vin där, många av de gamla.
Ja, ah, de hängde kvar
där på något
sätt. Ja. Ah. De höll på, det är som att man har kläder på sig från 90-talet och så har man på sig dem tillräckligt länge.
Ja,
och sen blir det nu och så helt plötsligt inne igen.
Ja.
Så det var praktiskt. Så har Slovenien gjort.
Ja.
Ja,
och så lever hela textilindustrin kvar för de tillverkar utsvängda jeans.
Exakt, ja, jättebra.
Gamla mallar.
Ja.
Nej, men det är roligt. Så att, och de gör en hel del söta viner som är Friuli också. Rieslingviner som är i Österrike.
Förlåt, vad är
alltså,
det?
Alltså Friuli, Venezia, Giulia, det är den allra östligaste delen utav Italien.
Aha,
längst
okay.
upp i östhörnet som gränsar just mot Slovenien.
Ja, okej. Okay. Då fattar jag. Det är så, de kan korsa lite stil med den typen av vin. Mm,
ja.
Jag fattar.
Jo, men det har vi lept. Det är, det är de här druvorna. Då en typ av Riesling. Ett vin som heter Ribolla i Italien. Rebula där och Malvasia. Sen har ju Chardonnay en del annat. Roligt är en druva. Alltså, det är väl ingen som vet vad Sauvignonasse är för någonting.
Ingen aning vad det är för något.
Nej, kommer du aldrig få reda på det om inte jag berättar det.
Okay.
Och det kommer jag göra nu.
Ja,
den
tack.
Druvan heter Tokaj Friulano innan.
Ah.
Och Tokaj,
det
vet du att det är ett vinområde i Ungern.
Ja. Det pratade du om när vi pratade om det.
Ja, och det fanns många olika druvor som kallas för Tokaj.
Ja.
Och vinstilar och sånt där också.
Okay.
Men det är förbjudet eftersom det ska vara förbehållet Ungern.
Ja, då får de hitta på något nytt namn på det.
Ja, så fick de hitta på ett nytt namn.
Ja.
Men de här Tokaj-vinerna blev ju lite populära.
Mm.
Så som att det var orange.
Just det.
Men de var liksom lagrade i amforer och sånt där. Det blev en stil. Och då var det en i Slovenierna, Blasic heter han väl?
Blasic,
en producent som vände på ordet Tokaj och då blir det?
Jakot.
Jakot.
Jaha.
Ja. Och det är lite roligt, det heter vinerna Jakot.
Jag tycker antingen att det är superfyndigt eller det minst fyndiga jag har hört. Jag har inte bestämt mig än.
Ja, okej.
Okay. Men det heter det seriöst alltså?
Ja.
Jaha, okej. Okay. Kul för dem.
Ja.
Aha.
Och Blasic är ju kul att prata om. Han gör ju både orange och lite petnat och lite annat. Kul viner.
Så då kan man kan googla lite på Blasic då, så kan man få upp lite spännande saker om man vill gräva vidare i Slovenien.
Absolut.
Bra.
Det finns flera med namnet förresten. Men i alla fall, sen har du ett jättestor producent som heter Movia, som jag kommer ihåg.
Ja.
Jag gjorde mina vinböcker. Då har jag en som heter Maruf.
Maruf.
Mm. Men det finns en hel del bra, spännande producenter. Och det här är ju viner som då ligger lite bättre till i trendhimlen.
Mm, det gör det.
Än just bulgariska viner. Så att på Systembolaget finns det 30-tal.
Ja. Eller finns det bra grejer där också då? Mm.
Ja. Lite, ja, men om man gillar de här vinerna.
Och orange,
ja, det är liksom ärligt gammaldags viner.
Ja.
I ny modern tappning får jag mig ändå säga att det är när man gör ett modernt orange vin i gammal stil.
Jag fattar. Bra, vi rör oss lite i sydöst. Och sydöst om Slovenien ligger landet Kroatien.
Yes! Äntligen får vi prata om Kroatien. De gamla krabaterna.
Ja, det är kravatter och krabater och...
allting kommer därifrån.
Andra saker man tänker på om Kroatien. Berätta, vad har vi på Kroatien?
Väldigt mycket. Det är ett väldigt intressant land, måste jag säga. För det ser ut som ett överhäng. Liksom, det är hela Dalmatiska kusten.
Ja.
Dalmatiska kusten.
Mm, jag
ner mot Dubrovnik.
Aha.
Massa öar.
Mm.
Så att man kan säga att det är nästan två land.
Aha.
Ett då som är kustlandskapet ner till Dubrovnik. Och där innanför har vi ju Bosnien och Herzegovina.
Ja.
Och norr om Bosnien och Herzegovina har vi också Kroatien. Och det är ju som huvudstaden Zagreb och det området.
Ja.
Mot de mer bergiga trakterna. Så det är liksom nästan i två länder.
Ja,
och vinmässigt också.
Ja, men jag förstår ju det, om man håller på med vin och så om Kroatien. Så måste det bli väldigt annorlunda. För om man tittar på en karta eller har koll på Kroatien sen innan. Precis som du säger, halva landet är liksom lite grekiska övärlden.
Mm.
Och andra halvan är liksom mer inlandsland.
Mm.
Och det är en liten snutt däremellan som gör att de hänger ihop.
Precis.
Ja.
Det är inget stort vinland.
Nej, okej, inte.
Det är inte något stort land överhuvudtaget. Men väldigt spännande, väldigt modernt.
Ja.
De var ju väldigt tidiga. Slovenien var de första som gick med EU.
Ja.
Och vände sig västerut. De var liksom mina förberedda.
Ja.
Kroatien hade ju lite mera problem med sina grannar och lite annat där under 90-talet. Så att det tog väl fart då in på 2000-talet där de började skapa en identitet kring det hela.
Mm.
Och största vinområdet, det är den här halvön i norr och man kan säga nordväst, blir det Istrien.
Aha, okej. Okay. Liksom
är mot, väldigt mycket italienskt. Väldigt,
ja, precis,
fin.
Mot Italien blir det. Liksom.
Ja, precis. Ja. Där finns det gamla romerska städer och sånt. Och där görs ju... Ja, 2/3 av vinerna kommer därifrån.
Ja.
Väldigt mycket vitt.
Ja.
Väldigt mycket vitt på, man kan säga, deras nationalvita druva, Malvasia.
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 Mm.
Jättebra viner.
Ja.
Och där har jag träffat på många väldigt ambitiösa vinproducenter som också jobbar lite gammaldags, det vill säga också jobbar väldigt biodynamiskt och så vidare. De har verkligen tagit till sig det här. Kunna skapa det. Det här är relativt unga människor.
Ja.
Entreprenörsmänniskor som...
Det är ju kul.
Ja.
Ja.
Så att där rör man sig lite närmare då Västeuropas värderingar när det gäller industriföretag som ska producera vin.
Det kan jag tycka är lite allmänt härligt då i länder som inte har eller av olika anledningar blivit av med sin vinkultur på det liksom samma djuprotade sätt som kanske Italien eller Tyskland eller Frankrike har, att man kan det få plats för någon sån härlig man eller kvinna som bara vill göra någonting på ett visst sätt.
Mm.
Och det finns inga gamla gubbar och gummor och som säger så där gör vi inte vin i vårt land.
Nej.
Utan det kan gå. Och det gör ju att de har möjlighet att göra annorlunda saker.
Matosevic, jag kommer inte ihåg förnamnet, Matusevic. Jag hälsade på honom uppe i Istrien. Otroligt duktig.
Det tycker man ju väldigt härligt.
Ja.
Ja.
Och jag skrev en artikel när jag reste runt där, och då skrev jag faktiskt att Kroatien är en potentiell stormakt i vinvärlden.
Ja, okej. Okay.
Och det...
Det ska vi säga så också apropå det där. Man tänker ju Kroatien på mycket på att liksom, de har väl varit med i EU länge, men de är ju väl jag är ganska säker på att de är det senaste landet
ja.
Att vara gå med i EU. Alltså, ja, så här, 20...
Men det är väldigt västorienterat.
Ja.
Men det, både stormakt förresten, både vad gäller vin och mat faktiskt.
Ja.
Otroligt spännande matkultur också som börjar... bli accepterad och stor, och det gäller även Slovenien för övrigt som där restauranger och sånt har kommit fram som tillhör några av de bästa i världen faktiskt.
Ja. Jag ska ju åka dit om ett par veckor, så då får jag återkomma med en recension.
Bra, ta rapport.
Jag gör det. Ja.
Vi pratar om Malvasia i norr och i söder och ut på öarna är det en druva som dominerar som heter Plavac Mali. Det måste man kunna.
Plavac Mali?
Plavac Mali.
Ja.
Det är deras blå nationaldruva.
Okej.
De odlar också en del. Babic är en annan sån här, men även Cabernet Franc och Blaufränkisch som heter någonting annat här. Frankovka.
Ja.
Pinot Noir.
Okej, så några klassiska och sen deras nationaldruva då.
Ja.
Säg vad den heter igen.
Plavac Mali.
Plavac Mali. Och kan du säga någonting om hur den är då, deras nationaldruva?
Ja, det är en kraftig druva, rätt bra färg, och sen ger den lite olika karaktärer beroende på hur den odlas.
Ja, just det.
De vill ju att den ska vara som en primitivo eller zinfandel med viss rätt. För under en period så trodde de att Plavac Mali var samma som zinfandel. Det var till och med en kroatisk vinproducent i Kalifornien som hävdade detta, men man kom fram till sanningen, det var ganska nära sanningen, men det finns en gemensam förälder, eller rättare sagt Plavac Mali är son till en druva som heter Serljenak.
Ja.
Och det visade sig när de fick fram några gamla druvsorter där, några plantor de hittade, att det var samma som både Zinfandel och Primitivo.
Ja, den druvan var samma.
Den.
Aha.
Så att man kan säga att Zinfandel och Primitivo är då farsa eller morsa till Plavac Mali.
Ah, okej. Okay. Så det var ett släktskap, men det inte det man trodde.
Ja, var inte det kul?
Det var jätteroligt, pappa. Ja. Otroligt.
Ta till er det, alla.
Det är som sådana här gamla kungasläkter när de gifter sig. Är det... Jaha, vi är släkt. Jaha, är vi det? Du är min son och min bror samtidigt. Jag fattar, det låter ju spännande.
Det säger du bara.
Jag tycker att det låter lite spännande, för så fort det finns sådana kopplingar med viner som hänger ihop, så tycker jag liksom vinvärlden blir lite mindre på något sätt.
De hade gärna velat kalla den här Selnjenak för Zinfandel. Vi får väl se hur det blir med det.
Ja, det
roligaste druvan så stötte jag på en liten ö som heter Korkla. Den heter Grk. Tre bokstäver. G-R-K.
De har glömt vokalerna.
De har glömt alla vokaler.
Ja.
Det måste vara den enda druvan utan vokaler.
Enda ordet utan vokaler också för övrigt. Det brukar vara vokaler med ord.
Ja,
oftast.
Det hänger samman i språket.
Ja.
Grk.
Ja.
Grk. Och det var alltså helt fantastiskt druva. Kom ihåg vad ni hörde det först.
Ja.
Men nu är det 8-10 år sedan, det har inte hänt så mycket mer.
Ja.
För hon, det var en dam jag pratade med, hon talade så varmt om den här druvan som en upptäckt som kunde bli lika stor som Viognier i vinvärlden.
Ja. Det är ju, men du tror på det här, det är inte bara den här
kvinnan
som säger det.
Viognier bestod bara av en liten vingård för 30 år sedan.
Ja, just det.
Och sen blev det en stor druva, så vad som helst kan hända.
Då får vi googla allihopa nu, får jag en gemensam insats och googla på GRK då helt enkelt.
Just det.
På ön, vad heter den? Korkula. Ja, någonting sånt.
Ja.
För övrigt, förlåt för alla våra uttal. Vi vet att det inte blir rätt. Det är ett annat språk. Så är det.
Mm.
Mer då? Finns det några...
Jag får tala med min gamla medarbetare.
Ja, jag gör det.
Som jag gjorde vinböcker med.
Mm.
Hon är född i Zagreb.
Ja,
hon kan uttala allting korrekt.
Ja, det är bra.
En annan sak jag tänkte berätta, som jag skrivit om faktiskt, är att de har några så här havslagring av vin.
Ja.
Det är lite roligt.
Det vet jag inte vad det är, förutom när man hittar man sånt på Vasaskeppet och sånt.
Ja. Man skickar ner flaskorna i djupet.
Aha.
Och låter dem vara där det är liksom lagom tryck.
Aha.
Och så får de ligga där och mogna.
I vattnet liksom.
I vattnet. Aha. Och så kanske de får lite snäckor och sånt på sig.
Och då tycker man det är fint och det här är jättedyrt antagligen.
Ja, ja. Exakt. Storytelling. Ja. Man får ta lite mer betalt.
Ja.
Och här finns ett ställe på en halvö som heter Peljeschak.
Ja.
Peljeschak. Norr om Dubrovnik.
Ja.
Det kan du googla på också.
Det kan man googla på.
Det heter nämligen havsmysteriet detta.
Aha.
Och då heter det på kroatiska. Nu är vi där.
Ja.
Navis Mysterium.
Ja.
Navis, alltså Navis, man tänker på Navy.
Ja. Ja.
Mysterium.
Ja. Lite lättare uttala än resten av alla grejer vi har sagt. Ja. Och där kan man liksom, stoppar man ner hela sina flaskor då, som du sa, eller har man, man jobbar inte med om?
I det fallet så är både flaskor, men framförallt amforor.
Amforor, oj, ja. Då blir det ännu dyrare.
Ja.
Ja.
Som för att de inte ska läcka har man en flaska inuti, ja. Säkerhetsskull. Ja. Eller ser ut som man får.
Okej, ja det är bra. Det är
och
bra.
Så kan man där längs kusten dricka vinet som finns i Sverige.
Ja.
Som heter den dalmatiska hunden.
Såklart heter den det.
Ja, ja. Och vad är det för hund?
Det är den med 101 stycken av, eller?
Hur mycket?
101 dalmatiner,
ja.
Eller?
Ja, just det, med prickar.
Ja, exakt.
Mm. Mm. Och vad är unikt med dalmatiner?
De är vakthundar. Jag kommer inte ihåg. Nu gissar jag bara, jag vet inte.
Nej, det är den enda hund som kan skratta. Så att på den här flaskan, det är ju lite roligt, så är det en skrattande dalmatiner.
Ah,
naturligtvis.
Okay. Såklart, det all makes sense. Det hänger ihop.
Producenten, jag har förstått, det är en svensk vingård där nere som heter Testament Winery.
Mm-hmm.
Som vill göra Kroatiens bästa viner.
Lyckas de med det?
Det har vi inte sett än.
Nej, de jobbar på
men
det.
Men alla som har ambitioner så måste ju någon gång leva upp till det.
Ja, jag fattar.
Tänker man.
Mm.
Men den största producenten, när vi pratar om Plavasmale, de heter Matushko.
Matushko.
De har ju varit på Peljeschak där också.
Ja, de är liksom vi producent i Kroatien.
Ja,
ja
om man av Plavasmale.
Ja, Plavasmale.
Om man ska gå på orange viner så var jag på ett ställe som heter Kabula, nära den slovenska gränsen. Där gjorde de också vin på ett gammalt sätt med kvevri eller amfora nere i marken.
Ja, jag fattar. Men du säger att det här är potentiell stormakt i framtiden, Kroatien. Det får vi hålla lite koll på. Jag antar att det är då lite samma som med de andra länderna. Att det finns några stycken, ett 30-tal på Systembolaget. Varav några är bra och några är kass.
Ungefär så, ja.
Ja, bra. Nej, det så är det. Bra, vi går vidare. All right, det där var liksom några länder vi har gått in lite mer på. Finns det några mer vi ska prata om här i Balkan nu?
Jo, nog finns det länder kvar att prata om.
Det gör det.
Och jag skulle gärna vilja prata mer om de här länderna.
Ja.
Men vi har tid på oss nu.
Ja.
Men ännu har de liksom inte nått ut med sina viner.
Nej.
Men utan tvekan är det ganska stora vinländer. Till exempel Nordmakedonien är lika stort som Kroatien.
Ja, hojt. Ja.
Och Serbien också lika stort, ungefär samma storlek.
Ja.
Men det är liksom inga viner man har hört talas om.
Nej. Men det,
Montenegro är lite mindre. Och Bosnien-Herzegovina gör också viner. Albanien.
Ja.
Så att vi bara väntar och ser vad de kan leverera här. Mm. Och det kommer de att göra. Serbien är lite intressant. För där finns det ett flertal väldigt intressanta vinentreprenörer som gör viner runt Belgrad.
Ja.
Bikiki heter en av dem.
Bikiki?
Ja. Men det är lite så här trendiga viner.
Ja.
Man ser bara på etiketterna och sånt där. Och de som har varit där nere och provat vinerna tycker att det är någonting som är på gång där.
Ja, det händer grejer. De är inte riktigt framme där det börjar bli något som är nytt eller spännande eller annorlunda. Men de är på väg dit kanske.
Men, man ska sammanfatta alltihopa det här på något sätt, så kan man säga, jag kan ju fråga dig, vad ska man göra, du som jobbar med marknadsföring? Ska man satsa på små nischade viner som blir populära bland trendnissar som dig?
Ja.
Eller ska man liksom hitta volymmäss viner som man kan tjäna pengar på, men som är likadana som många andra?
Ja.
Eller ska man försöka hitta, göra speciellt vin på vår Plavacmali som når världsrykte och försöka lyfta upp det på världsscenen och konkurrera med Bourgogne eller Bordeaux eller de tuffaste vinerna i världen? Vad skulle man göra om man fick bestämma?
Nej, men jag vet inte. Du vet det här bättre än jag. Men jag tror man måste väl bara bli känd för någonting. Och det spelar inte, alltså så här, någonting som är kvalitet ska sägas. Vad den är, om det är ett bra naturvin eller Pet Nat eller en traditionellt eller bra bang for the buck viner. Mm. Så här, här är det alltid ganska billigt, men de är bra ändå. Alltså, man måste bli känd för någonting.
Jag tror, exakt. Någonting som sätter dem på kartan.
Ja.
Men du kan inte börja göra bang for the buck.
Nej, men, och det låter som att jag menar att det är dåligt. Det är inte sant. Utan det jag menar är att de gör lika bra viner som på Medoc, men det kostar hälften.
Ja, okej. Okay.
Det är det jag menar.
Men jag skulle säga att om man skulle etablera ett vinföretag någonstans, så ska man börja med att göra något riktigt dyrt och bra.
Ah, okay.
Riktigt superbra.
Prestige.
Och det kommer ju att kosta, man kommer inte tjäna ett öre. Ah. Men när man har väl har markerat, då har man ju också talat om.
Vi kan.
Och det, att man har satt sig själv på kartan på just den nivån.
Ah.
Och sen kan du börja göra lite enklare, för då vill ju folk komma åt dina viner på just ditt vinföretag.
Ja, ah, just det. Man har en konceptbil så att säga, som man kör ut på visningen, och sen får man köpa deras vanliga bilar annars.
Och det, i Australien vet jag, de gjorde så på 90-talet och lite senare. De hade viner de tävlade med.
Ja.
Så kallas för Show Reserve.
Mm.
Som var speciellt framtagna för att de skulle vara så jäkla bra som möjligt.
Ja.
Men det var inga stora serier. Nej. Det var ju smart gjort.
Ja, det är tyvärr så där funkar i tävlingar i allmänhet.
Är det så?
Ja.
Även reklam?
Tyvärr, jättemycket. Sport är väl ganska fair på något sätt. I alla fall, så här. Vi har pratat ganska länge nu. Och om vi ska börja prata mer om Serbien. Om Balkans historia. Och mer om alla länderna mer individuellt. Då kommer det här bli ett evighetsavsnitt. Så jag tycker att vi känner oss, för någon form av väldigt överblick över Balkan, så tycker jag vi känner oss nöjda här.
Ja!
Det gör vi inte det.
Vet du vad jag skulle vilja säga?
Nej.
Vi säger till alla som lyssnar att de åker ner dit och berättar vad som händer.
Ja.
Återkommer, så gör vi ett nytt avsnitt om Nordmakedonien och Montenegro.
Ja, men det är ju sånt, om man åker till Kroatien eller Albanien eller Montenegro eller något sånt där, så är det samma, liksom, det är Italien fast det är billigt. Eller billigare, ska man säga. Ja. Beroende på var man är. Så gör det, och sen åker ni och säger till oss hur det går.
Mm, bra.
Ja, jättebra. Och jag kan rapportera från Kroatien då, snart om ett par veckor. Vi tackar för oss.
Ha det gott.
Ha det gott. Är det något mer du vill säga?
Hej då!
Hej då!